Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Nytt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Du skal nå få høre historien som for noen uker siden eksploderte på sosiale medier. Da storesøsteren Alexandra delte historien til familien og Victor. Om svikten, rusen og helvete de står i. Om broren de allerede har mistet. Kampen for Victor sitt liv mot helsevesenet og rusen. Dette del 2. Hvor gammel... Det var 2019, når Martin døde.
Mm.
Jeg vil gjerne snakke litt om det.
Mm.
Og jeg vet at det veldig vanskelig for dere, men hvor gammel var Martin da?
22.
22, stemmer. Hva skjedde?
Det et veldig godt spørsmål. Vi vet jo egentlig ikke, fordi politiet har ikke etterforsket i det hele tatt. Vi var hjem, det var 2. desember, 2019, og så var vi hjem. Jeg og mamma og pappa laget mat. I 2:30 så kommer presten på døra og forteller pappa at Martin død. Og han springer opp og sier det til meg og mamma. Og han var jo ikke hjem, så for meg så ga det på en måte mening med en gang. At ja, kanskje han død, liksom. Og de sier at han... dere aner ikke hvor mye forvirring det er i både rapporter fra politiet og legen, og til og med media kom ut med en artikkel, hva var det, en halvtime før han faktisk... Eller et kvarter.
En time.
Nei, men et kvarter før han ble erklært død.
En time.
En time?
Mm-hmm. Det kom på nettavisen i Trondheim.
Ung mann funnet død i leilighet. Før han ble erklært død av legen. Det var vittner til stede, og i ettertid, altså de kom til oss, overdoseteamet kom til oss, hjem til oss og sa at han sovna fredfullt inn, og det var bare en overdose, ja. Liksom.
Dagen etterpå.
Ja.
De kom hjem til oss for å fortelle oss det. Vi tar kontakt med politiet, jeg ringer, og så sier at jeg vil se sønnen min. Jeg tror ikke at min sønn som død. De sier at vi må vente på obduksjon. Vi har ikke lov å se Martin.
De var helt forferdelige. De var så kald, og de var så liksom, usamarbeidsvillige. Hva sier man? Ja. De var skikkelig ekker. Det var alltid vi som ringte dem. De nådde aldri ut til oss.
Vi venter på at Martin blir kremert, og så politiet ringer meg og sier at saken henlagt.
Med vittner?
Med vittner som var til stede. Martin var påkledd med boblejakke. Han lå på gulvet, og han var på det stedet hele natta.
Og han hadde ullsokker på føttene sine. Noe vi kjenner, Martin, vi vet at
han har aldri
lånt fra noen, og han har aldri brukt det selv. Det var helt merkelig, alt sammen.
Mm. Alle dokumenter ligger hos advokater. Och det första på första sidan av dokumentet är det skrivet att politiet förråder föräldrar och ser bilder från åstadet.
Och pappa sa ju sån här, han har ju inte blivit truffad av ett tåg. Han har ju dött av överdos, påstår de. Så varför ska de fråråd?
Så vi ser bilder och vi får egentligen chock. Vi gråter, vi klarar inte och rätt och slett att stoppa. För vi ser att Martin, gutten vår, var slådne.
Han var blå i ansiktet.
Blå i ansiktet. Alltså hans väldigt blå löpa. Det var rätt och slett mörkeblå. Och vi på en måte vi skönte då att Martin var utsatt för våld.
Samtidigt som detta pågick, som var en kämpe på avkänning, så var Viktor inlagt.
Mm.
Hvordan tog Viktor detta här?
Ja, fy fan, jag husker när vi kom dit. Det var ju senare på eftermiddagen. Nej, för vi fick vite 2:30. Och vi kom till han
klockan 19 sån cirka på kvällen.
Ja, och vi var ju sån vi bad till Gud om att han inte så på telefonen sin för vi rakk och kom till han och si det till han. För det ryktan började gå så fort artikeln kom ut klockan 12 eller något.
Klockan 12 artikel var det.
Ja, så vi kom till han och mamma sa det till han och han var bara liksom helt i chock. Och så efter kanske 5 minuter så började han att skrik skicklig. Och bara, alltså ingen, det är ju ett så stort chock. Det är ingen som tror att det är sant. Så, ja, efter tid så, det som var fint var ju att så många runt oss stilt upp. Så många vänner och vi hade massa kärlek runt oss. Så vi kom ju en hel gäng på besök där han... alla vännerna till Martin och vännerna hans barndomsvänner och mine och liksom alla kom och trösta Viktor och sån men det som var helt hårresande var att Östmarka ment att det triggade han för mycket och att det gjorde han bara värre så han fick inte ha något besök vi fick inte lov till att och kom och besökte en och trösten och han blev isolerad väldigt mycket och ja måtte rätt och slett hanter sorgen väldigt mycket på egen hand. Och bara det är ju traumatiserande i sig själv om man går igenom det alene.
Är det rädd för Viktor?
Nej. Aldrig vi var rädd för Viktor, aldrig.
Och vad sker nu liksom? Vad är status nu? För det där är rädd för är ju att det ska miste Viktor också.
Mm. Ja, väldigt rädd.
Vi är rädd var dag, var natt. Statusen är per dagens dato att Viktor fick tilldelt 8 september. Han var utskrivet efter efter 7 månader på 7 månader inlagt både på akuten och post 7. Egentligen en uke efter inläggelse han var utskrivningsklar. En uke efter inläggelse läggande på akuten mente att Viktor är frisk nog för att bli utskrivet och att han har icke psykoser. Men han var lurt av akuten och de sa till Viktor och till mig att de har stora problem med platsen på akuten och därför de anbefaller och ber Viktor om att gå på fredagen till post 7 och vara där till måndag.
Bara i helga? Ja.
Bara i helga. Och så från den helga han var egentligen 6 månader. 6 månader på post 7.
Han skulle vara där över en helg?
Ja.
Han fick inte komma ut.
Och den bolig de tillbyr egentligen först. Där det först de tillbyr en plats som heter Jarlevejen. Där det verkligen den värsta platsen i Trondheim. Där bor det 40 de absolut tyngste rusmissbrukare i hela Trondheim, mye äldre folk. Och de ser att det är bra sted för Viktor. Så vi kämpar om att han aldrig får den bolig där på Jarlevejen. Jag ser bara att det är vägen till döden för Viktor. Och så han får bättre tillbud i Demmerskene på Havsteinekra nummer 13. Där bor det 14 andra tunga rusmissbrukare och psykiatriska patienter. De hiver glas. De
alla dörren där är gjort härverk på. Det är böjd i stålet, det är liksom flis ved låsen för att folk har prövat att lirka upp och skrapa upp dörren.
Och så skrapa de prövar att bryta sig egentligen var till var enkelt. Och vi och så Viktor är så rädd. Först och främst vid utskrivelse vi tar Viktor hem till oss för vi är så livrädd att rätt och slett att han mister livet där så vi har Viktor 5 dygn hemma hos oss så vi rätt och slett passar på han vi präver så på bäst möjlig måte att ta vare på gutten och i hans kärlighet men det går inte. Han tänker konstant på rus. Han skaffar sig rus. Han sover inte. Och han vill inte på en måte uppleva oss som föräldrar så tätt på han. Han säger, jag har min egen lägenhet. Jag vet att det är farligt att vara där. Men var så snill mamma, bara kör dit. Och på en måte jag är så stor frustration. Jag bara packar han in. Jag ser jag klarar det inte längre. Jag är så utslitt att vi har inte sovit på flera dagar. Och faren klarar inte egentligen att hänga med på jobben. Så jag kör han i frustration på morgen. Packar allt samman och så Viktor ringer mig efter någon timme. Mamma, kan du vara så snill komma? Det är folk som banker på terrassen. Jag är så skrämd. Var så snill kom. Och så egentligen är vardag.
Mm.
Så efter någon nätter, Viktor säger till mig, mamma, var så snill, köp kamera. För då vi ser dör, vi ser mister livet, då vet du vem eventuellt dräpt mig.
Ja. Ja, det är rätt och slett ett helvete. Och mamma må fära upp dit och fixa ting, jaga ut folk. Det är ju livsfarligt för hon också. Du vet aldrig vad sådana syke människor kan finna på att göra. Så pappa är ju konstant bekymrad. Han är så rädd och det var ju det som egentligen gjorde att jag postade, för det startade med att jag postade ett inlägg på Facebook först. Där
för du kom hem och du aldrig såg mig.
Ja, jag kom hem från Peru för sån 2-3 veckor sedan. Och så ser jag mamma är bort varje kväll. Pappa ligger på soffan och är drittdeppa och sjukt rädd, bekymrad. Så han säger att han känner sig dålig. Och då ringte en alarm i huvudet mitt där jag vet att han har haft sån tryck i bröstet för så mycket att ambulansen kom och checka en gång. Det gick bra då, men inne i mig då så började jag tänka att visst föräldrarna mina stryk med av stress och bekymring då hur ska det bli då liksom? Visst en av dem dör. Så då vart det bara dagen efter på så tänkte jag bara nu ger jag fan i allt och alla. Och bara började att skriva, tog mig 3 minuter att skriva ett inlägg på Facebook som blev delt jag vet inte hur många gånger men överallt egentligen och NRK ringt mig dagen efterpå och var intresserad. Och olika journalister blev intresserade och så tänkte jag att det här må jag på något Man må smi gjerne mens det varmt, ikke det de sier. Så jeg skrev den her historien til Victor på Instagram. Så tok jo det helt av. Så, men ja, det var ut av, rett og slett ut av bekymring for foreldrene mine, og selvfølgelig Victor, men som pårørende så blir du vant til situasjonen til en viss grad, ikke sant? Så har du alltid en konstant bekymring for han, men når kommunen ikke har lyst til å hjelpe til, og det går utover foreldrene mine så mye, da det går ikke an lenger. Jeg driter i, skulle du si, alt og alle, til og med Victor, på en måte, at jeg bare skrev det innlegget der, og bare postet det, for at det nok er nok, altså. Det går ikke an. Ikke få noe hjelp i det her.
Og vi vet hva som skjedde med Martin, og det at vi gråter hver dag etter Martin, at vi har den forferdelige smerten, og bare, og ikke ha Martin lenger med oss, det er helt grusomt at på en måte du har søkt, altså vi har søkt om hjelp til så mange.
Folk sier jo bare at ja, men den personen er gal, den er syk, det er ingen som tror på dem. Jeg har fått flere meldinger fra folk som var som hadde en pappa som var innlagt, og hun sier at etter å ha sett historien til Victor, så tror jeg på pappa. Før, altså han død nå da, men mens han fortalte til meg, så trodde jeg ikke på han. Det som skjedde inn på smørka der, fordi det var så sykt, at det var...
Det var ikke til å tro.
Ja, rett og
slett. Som her, folk som, jeg tenker, folk som aldri har hatt noen på Østmarka, de tenker at det er hjelp å få der. Jeg sier ikke at det er alle sammen som har ikke fått hjelp. Det sier jeg absolutt ikke. Men jeg sier at det er bagatellisert. Det vi har fortalt i vår historie med Victor, det virkelig... Det var ikke tatt på alvor i det hele tatt, og vi ser at egentlig Victors sitt liv går sakte, rett og slett til den retning at han kan miste livet når som helst.
Så dette er på mange måter et siste rop om hjelp for å hjelpe Victor?
Ja, vil si det.
Det siste. Hvis egentlig Victor får ikke riktig behandling og medisinsk behandling, som vi kaller det også, så Victor klarer seg aldri lenger enn så jeg tenker dager, uker. Han er virkelig mistet hopp. Han mistet hopp at det finnes egentlig bedre liv.
Mm. Siden jeg la ut det innlegget, så er det jo, jeg har fått så mange meldinger, så mange tips, så mange historier, alt mulig fint som har skjedd ut av det innlegget. Og en av dem var jo at vi fikk tips om et behandlingssted i naturen som mamma klarte å overtale Victor til å dra og se på da, for noen dager siden. Og til stor overraskelse så valgte han å bli igjen, frivillig, for at han så hvor fin den plassen var.
Det var sånn, så stille.
Ja, veldig stilt, for han har jo vært i konstant bråk og frykt. Så ja, vi er fortsatt, men det er jo veldig sånn usikkert, til og med nå når han har vært der i 3 netter, så er det jo, vi er jo egentlig redd hver dag for at han bestemmer seg for å dra, for han er jo der frivillig. Men det er også et veldig stort steg fra hans side, og det viser jo at han har håp, og han har viljestyrke, og han gir ikke opp til tross for alle traumene og den forferdelige behandlingen han har fått. Så det virker, vi har fått rapporter fra dem som jobber der, at han føler seg veldig trygg og har håp om å bli rusfri, rett og slett. Så, og jeg har jo selv, i og med at det er jo privat, så jeg har jo ordnet en sånn her spleis for å prøve å få støtte til å betale, rett og slett. For at det er så dyrt, og Trondheim kommune nekter. Så hvis folk har lyst til å bidra, så hadde det vært helt supert. Så det går an å gå inn på spleis.no og søke opp Victor, og da kommer det med en gang. Så for alle dem som har lyst til å bidra og støtte Victor, han er jo veldig motivert, og han har alltid ville hatt hjelp, men han har aldri fått det. Så det her er på en måte en sånn
siste
mulighet og siste sjanse til å hjelpe en, rett og slett, ordentlig, for å bli en sendt tilbake. Så det er som å bli sendt tilbake til en dødsdom, det er bare spørsmål om tid, egentlig, før noen tar knekken på han, eller før rusen tar knekken på han, eller før han selv velger å bare gi opp.
Tusen takk for at dere hadde lyst til å komme og dele deres historie og snakke for Victors kamp. Jeg vet at det krever mye av dere begge, og jeg vet også hvor vanskelig, eller jeg ser hvor vanskelig det er for dere å snakke om det, men jeg er veldig glad for at dere gjorde det, og så håper vi alle sammen, tror jeg, at det går bra for dere alle, og for alle som er i en lignende situasjon, eller er glad i noen som sliter ekstremt psykisk, eller det og med rus. Jeg vet hvordan det er å være glad i noen som sliter med rus, og jeg håper at Victor får den hjelpen han fortjener, og at dere snart kan slutte å være redde.
Takk.
Takk.
Tusen takk.
Tusen takk at vi kunne komme. Takk.